Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Detta avsnitt är sponsrat av Vida ströprodukter. Vida levererar högklassigt stallströ och ströpellets på pall till hästägare i södra Sverige. Cecilia, kan du berätta lite om vilka produkter Vida har?
Yes, Vida har 3 produkter anpassade till djurhållning. Och det är Vida stallströ, Vida ströpellets och Vida lantbruksströ.
Det finns ju flera stora profiler inom svensk rid- och travsport som använder Vida stallströ. Bland annat Peter Untensteiner, Malin Bajard, Hai Bondegård och även Grevlundagården. Vida är även leverantör till de stora hästtävlingarna i Sverige, såsom Falsterbo Horse Show och Göteborg Horse Show. Vad skulle du tro är anledningen till att de valt att använda just Vida stallströ?
Jag skulle säga att det beror på framförallt att deras stallströ är gjort på 100% kutterspån. Det är dammrensat och helt fritt från kemiska tillsatser faktiskt.
Och varför är det viktigt att välja ett bra stallströ till hästboxen?
Ja, alltså dammpartiklar och dålig luft i stallet kan påverka hästens luftvägar negativt, som vi vet. Hästarna kan få kroniska problem, så det är viktigt att stallmiljön tas på allvar. Mm-hmm. Sen är det ju inte bara i stallet som hästarna behöver bra strö. Det är minst lika viktigt i transporten, då det ofta är begränsad ventilation och lite rörelse. På en tävlingsplats där hästarna står på box hela dagarna, och så mockas det ofta flera gånger per dag, och då är det viktigt att det inte rörs upp damm och andra partiklar i luften vid mockning. Så att ja, ni kan beställa Vida ströprodukter direkt i deras webbshop på vida.se.
Tack så mycket Vida! Hej och välkomna tillbaka till Ridsportpodden med systrarna Berg och Kra.
Ja, tack och lov att du tog hela intro till Emilia. Vad härligt. Ja. Och vi är på strålande humör känns det som. Mm. Vi är back in B.
Ja, exakt. Och idag ska vi äntligen svara på frågorna som vi gjort en gång. Men vi kör om, det var ju liksom en vecka sedan nu så vi har glömt bort vad vi pratade om idag. Så
att, ja. Det är ju alltså att du har lagt upp en frågelåda, alltså en sån här Q&A på din Instagram med frågor som man kunde ställa till podden. Och alltså jag tycker att vi har fått lite frågor som är så här: ska vi vara relationsexperter här nu eller?
Alltså det är väldigt mycket, en väldigt blandad frågelåda måste jag säga.
Ja, verkligen. Men får jag bara fråga lite fort, hur är det med dig?
Det är bra med mig, hur är det med dig?
Det är bra. Då kan du utveckla.
Ja, men vad bra då. Ja. Trevligt. Nej, men
hur har du haft i veckan?
Alltså sista veckan för säsongen var ju förra veckan.
Åh, just det.
Vi spelade in det här på måndag, så nu är ju liksom WEF.
Nu är det slut.
Wellington-säsongen 2024. Over and out.
Alltså det är så sjukt att det har gått så fort.
Ja, det har gått så sjukt fort. Och jag vet inte, det har varit väldigt många highs och inte så många lows. Jag var på påsk.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, jag har varit på, jag var påskmiddag igår med teamet som Catherine bjöd hem hos alla och hade lite påskmiddag och så. Jättetrevligt. Och då pratade vi om just det, liksom highs and lows och sånt där. Och alltså, jag kom inte på ett enda low. Jo, det var typ att Albin åkte hem. Men alltså, annars ja,
men det
så
var ju min high.
Ja. Nej, men annars så har det bara varit hajs. Alltså hästarna har varit så fina. Det har funkat så bra i teamet och ja, nej, jag är väldigt nöjd med tillvaron.
Ja, men gud vad härligt att höra.
Men jag ska tävla till helgen.
Men vadå?
White Fences som ligger här precis bredvid mig. Jag la ut på Instagram att jag kunde skritta.
Skrittar dit. Ja.
Skritta, alltså jag skrittade 10 minuter så kommer vi till tävlingsplatsen. Så där ska jag tävla två hästar i helgen. Jättekul.
Vilka klasser?
Det är en typ medels- och A-klass. Och sen så är eventuellt 7 års på 7-åringen då.
Ja, okej. Ja, vad spännande.
Ja.
Olivia har ju varit helt otroligt grym.
Oh my god, ja, Olivia är på sin första internationella tävling i Belgien med sin hopphäst Maggie.
Ja, och har också tagit sin första internationella placering.
Och nolla tre klasser i rad.
Ja, helt otroligt. Så att jag tänker när hon kommer hem, då ska jag passa på att dra ett poddavsnitt med henne och liksom intervjua henne. Jag hoppas att ni lyssnare också vill höra på det.
Lite hopp. Jag ska på en hopplektion i veckan.
Va?
Ja.
Berätta.
Ja. Jag vet inte om det är så mycket mer att berätta än så. Nej, men jag har att känna en jättetrevlig person som har hopphästar. Och jag skulle få komma och prova på en hopplektion.
Men gud, du måste filma då.
Ja, såklart.
Jag vill se. Det var länge sedan. Alltså, kommer du ihåg vem som tränade dig sist i hoppning?
Ja. Alltså typ på Ella. Alltså,
tillbaka.
Alltså gud, jag saknar verkligen att hoppa och sådär. Jag ska tvinga mig att köpa lite bommar och hinder hit så att vi kan hoppa lite på hästarna.
Ja, det måste ni. Men det kanske ni har i New Jersey. Och då har ni lite mer skog också.
Ja, skog precis. Så man kan hoppa över lite stockar och så.
Stockar och stenar. Ja, det blir ju att det dröjer lite med Olivia komma på eftersom att jag ska åka internationellt igen.
Just det, men jag sa ju det att en gäst har svarat nu.
Ja. Du måste haffa henne.
Ja.
Innan hon åker hem. Eller har hon åkt hem?
Ja.
Ja, tusan också.
Du får haffa henne då. I alla fall, hur är det med dig då?
Jo, men det är bra. Alltså, du pratar om highs and lows. Alltså, jag har haft mest lows. Lite highs.
Hur kommer det sig?
Nej,
lite
men
tufft
det...
tufft där uppe.
Jo, men det har varit lite slitigt, kan jag tycka. Ja. Allting har inte gått på räls och så. Men huvudsaken hästarna mår bra och liksom allting sånt flyter på. Men det är lite tungjobbat stundtals. Och det känns på i kroppen. Och då känns det på lite psyket också. Och det är väl också den här lerigaste perioden som inte du kan
relatera till
alls. Som kommer nu då, och det är det som också gör det så här. Men det är blöta tecken och det är leriga ben. Och ni alla här ute i Sverige vet ju precis känslan. Förutom ni som bor i Skåne som redan nu har vår. Men på andra sidan Dalälven så har vi det... lite tyngre, precis just nu. Sen kommer vi släppa om 2-3 veckor kanske, förhoppningsvis. När all snö har smält. Men...
långa veckor.
Ja, så jag tycker det är så perfekt timing att nu åka till Holland.
Det är jättebra. Ja. Och, nej jag vet inte, här är det inte så... Vi pratade lite om det i ett annat avsnitt, att det är ju mer lättarbetat här i Wellington. Mer det mesta, för vi möter inte på så mycket utmaningar med vädret och sånt där.
Precis.
Eller såna faktorer.
Nej, jag är i alla fall väldigt tacksam att mina morbröder Lars och Bengen, de har mockat ut hela lösdrifterna, för att nu när snön smälter så puttar ju det vattnet på liksom byggnaderna till och med. Så att då har det liksom blivit
Då var det brett. Bergåkare som åkte ner i Simeon.
Jo.
Gled ner
direkt
i
ut i ljusnan.
Yep.
Ja. Nej, men faktiskt så, alltså det är såna berg utav snö, alltså snö som ska bort. Mm. Snöberg. Så att jag har tänkt länge under vintern liksom, tänk när det här ska smälta, var ska allting ta vägen?
Mm.
Och då blir det liksom att nu blir det så här fakta hur naturen funkar då. När snön smälter, vattnet ska genom de här trummorna, genom dikerna och så. Så är det så pass mycket att det typ fastnar och då rinner det över. Och sen så ja, blir det liksom överallt och ingenstans. Så att Bengen och Lars har verkligen gjort
jobbet. Och då ligger vi ändå ganska bra till. För vi ligger ju liksom i nedförsbacke egentligen.
Ja, men det är just när det blir någon liten höjd typ som lösdriften och så som det liksom fastnar. Så att Bengen har mockat ut allting och gjort jättefint i dem nu igen så att det är torrt och gött och härligt. Och sen så är det ju liksom hagarna nu då som vi måste vänta ut lite grann innan de är
grymt ändå.
Back in bee. Så att det är ju väldigt tacksamt att vara det här teamet som vi är hemma på Bergåkra.
Ja, vi har våra egna Leif och Billis där hemma.
Ja, men alltså...
Alltså literally. Alltså...
Om folk tror att det är ett skämt ja, så kan jag säga att det är inte det.
Nej.
Men det är okej.
Alltså de skulle ha haft sin egna tv-serie. Det hade varit så jäkla roligt.
Ja, alltså lätt. Det hade gått hem, tror jag. Men jag vet inte
Lars och Bengan.
Ja, det är ju Leif och Billy, Lars och Bengan.
Nej.
Men gud, men... Märkte du?
Jag har aldrig stämt det. Ens.
Nej, inte jag heller.
Leif och
Lars och Bengan, Leif och Billy.
Det är bara klick.
Ja.
Det är så, nej, det är ju...
Ja.
Sammanträffandet är ju riktigt är läskigt. Ja.
Lars och Benga, Leif och Billy. Alltså det är så accurate så det är helt sjukt. Oh my god. Vilken så här, chock du blev.
Jag vet inte om det är någon som har sett mitt senaste eller ett av mina senare Instagram-inlägg, men jag hade med videon på Lars och Benga när den var på tal. Alltså, det är så roligt för deras konversationer är ju så underhållande. Jag vet också att Daniva har gjort någon TikTok och så här. När han står och pratar om värmepumpen i huset eller någonting.
Alltså det är ju det där, den videon du la ut kunde varit introt till deras serie.
Verkligen. Ja,
alltså så iconic. Men jag hade verkligen velat hitta videon när Lars är liksom sur på Bengen och då så det värsta han kan säga, för han kan inte säga något svärord, han kan inte säga någonting dumt. Så då säger han bara, men det förstår du väl, knäppis?
Ja. Knäppis vore liksom elakaste han kunde komma på. Ja. Alltså Lars är så snäll. Alltså han är så snällis.
Och då skrattar ju Bengen och då blir jag så sur på Bengen att han är så taskig.
Alltså det är så jäkla kul. Ska vi köra lite frågor då?
Yes! Ska vi... Vart vill vi börja?
KBK.
Ska vi... Börja med någonting enkelt. Jag tänker att de här frågorna fick ju vi under bruksprovsveckan. Och då var det någon som skrev att vi vill veta allt om bruksprovet. Och då tänker jag att
nu får man gå tillbaka
till föregående avsnitt.
Ja, alltså det blir igenom. Inte ett till ord om bruksprovet. Jag verkar ingen med.
Nej, inte jag heller. Men det var så roligt för att jag pratade med Dynamitens hästägare och bara... hästägare? Ja, ägare. och jag bara, ja, jag sa ju i podden att jag inte vill prata ett ord om avel igen. Och sen så klipp till liksom tre dagar senare när vi rings och har typ en timmes samtal och bara pratar bara om avel typ. Jag bara, nu är jag tillbaka.
Ja.
Men, första frågan. Vad var det för historia ni skulle berätta? Det var någon flygresa. Och visst var det så att du hade dragit igenom din...
Ja, när jag flög hem själv med Bengan och Olivia från Wellington. Ja. Det har jag berättat, va?
Ja, jag har för mig det. Så det var väl jag som inte vågade berätta min Leif och Billy-historia.
Ja, precis med Morakniven.
Ja, för återigen så har vi ju den gemensamma nämnaren Billy, Bengan.
Bengan, ja.
Ja. Och,
han är lite badass, om man säger så.
Ja, eller väldigt bonnig.
Jo,
kan man
tack.
Också säga. Mm. Ja, han är inte så mycket badass. Han är bara väldigt mycket bonde. Och för att sammanfatta den här historien kort. Så var det så att Emilia fick ju den jobbiga flygresan hem då. Med Olivia och Bengan. Så det får ni lyssna i tidigare avsnitt om. Det var ju också vår första liksom Wellington och USA experience. Men jag och Bengan skulle ju ta oss dit. För han hade åkt med mig ner till Skåne. Och vi skulle utgå från Skåne. Sen åka tåg till Köpenhamn, flyga från Köpenhamn till Tyskland och där skulle vi alla ansluta i Tyskland för att Emilie och Olivia och mamma hade flyget från Arlanda och så. Och sen från Tyskland till USA skulle vi åka tillsammans. Men då var det så att vårt flyg skulle gå jättetidigt på morgon från Köpenhamn så att vi hade åkt något typ 02:30 tåg från Hörby. Bästa. och kommit fram till Köpenhamn då typ så här jättetidigt på morgonen när det inte var någon kotte där.
Ja.
Ja, så då satt vi oss där och väntade för att det var liksom inte öppet någonstans, så vi satt bara i vänthallen. Men det var väldigt mycket kameror där och så, vilket jag förstår. Och det är ju inget konstigt. Men eftersom att jag har väldigt mycket tid där, jag tror vi satt där i typ 2-3 timmar och väntade på att securityn skulle öppna och allting sånt, så hinner jag liksom också skanna Bengan, a.k.a. Billy, ganska, om, alltså hela han hinner jag skanna av och kika liksom, vad har han på sig idag, vad har han dragit hit till flygplatsen.
Och vad hade han på sig? Förklara ja. Outfiten, alltså airport outfit.
Airport check.
Outfit checken
var varsa kläder, både på topp och bottom. Mm. Både byxor och liksom en varseltröja kan man säga, hoodie-ish. Raggsocker med träskor. John Deere-keps, väldigt viktigt. Ja. Och sen så ser jag en liten detalj på byxorna och det är ju att han har en morakniv i fickan.
Ja, den måste ju med.
Den måste ju med, för den är ju alltid där.
Ja.
Utifall någonting skulle hända.
Mm.
Och då tänker jag mer så här, ja, utifall en ko skulle fastna eller en höbal behöver sprättas upp med balplasten eller någonting sånt. Men nu är vi på en flygplats i Köpenhamn och vi ska åka till USA. Så att jag får ju lite panik. Mm. Och jag får också panik av att det är kameror överallt. För att då tänker jag så här, eller jag vet ju då inte, sitter de och kollar på oss live nu? Eller kommer de kolla i efterhand? Eller spelar de in? Eller vad liksom, där. Alltså jag fick panik. För jag tänkte så här, vi måste få bort den här morakniven. Så att då frågar jag Bengan liksom, vad fan har du på dig? Alltså jag blev ju lack. För jag tänkte så här, snälla. Alltså du har tagit på dig din finaste outfit. Not. Men du kunde i alla fall lämnat kniven hemma, kände jag bara. Tänk till. Så jag frågade liksom, varför har du med dig en kniv? Och han bara, nej men det tänkte jag var bra att ha då. Ja, det funkar inte riktigt så. Man kommer inte igenom med en sån där. Och skulle någon se att du har det, då blir det liksom polispådrag. Det var så här, my worst nightmare. Så då sa jag liksom att, ge hit kniven jävligt diskret, liksom. Så jag tog den i handen, alltså som riktigt så här, ja, jag vet inte, men tänker att det var diskret och snyggt gjort.
Mm.
Tog den liksom längs med sidan på mitt ben. Och sen så gick jag till en soptunna och liksom bara, plupp!
Pluppen är, nämligen i soptunnan.
Ja, vad skulle jag göra då? Fråga någon, bara, hej, ursäkta, vinka med kniven, bara, kan man ta den?
Men gud.
Nej, så jag droppade den i soptunnan. Efter det fick jag liksom ha järnkoll på Bengan.
Nej, men det är
som att jag inte hade det innan. Men,
det är så, det märks att de är liksom inte ute och reser så ofta.
Nej, men det sjuka är ju att de har ju varit det. Och då så sa jag det till honom att så här, jag har inte ens kunnat ta med mig en leksaksax när jag skulle till Teneriffa när jag var 12 år. Så varför skulle du kunna ta med dig en morakniv? 12,
det var ju typ 8. Alltså så.
Ja, 8 år. Ja. Men liksom, fattar du inte grejen?
Men jag har också slängt ett vapen i en soptunna en gång.
Va?
Ja.
Men shit, childhood trauma alert här.
Mm.
Alltså, att jag inte har greppat det här innan.
Nej, jag vet inte. Vi har liksom aldrig riktigt pratat så mycket om den historien.
Nej, för han sa ju ingenting.
Nej, han, vad skulle han säga?
Nej, men exakt det där hände med mig, fast han hade liksom stockar utav cig-paket.
Mm.
Det är inte riktigt samma sak.
Nej.
Nej, men det är verkligen inte samma sak. Men han, jag hatade ju och hatar fortfarande när folk röker. Och då var jag så här, du röker inte här.
Mm.
Så då tog jag typ de 4 stockarna och gick ut och slängde i det här lägenhetshuset liksom.
Men jag vet inte,
men, alltså, inte ens då var det så här, vart den påsen?
Nej.
Eller, nej.
Nej, alltså jag undrar verkligen, jag var så liten. Hur gammal kan jag ha varit? Jag måste ha varit 11, 12. Max 12.
Ja. Det var ju när jag hade klippt kontakten i alla fall, för jag var inte där.
Nej, för att Jag vet ännu inte idag vad, om det var en riktig eller inte, men det är liksom också, ja, det är så jävla lurigt.
Alltså fy fan vad sjukt.
Mm.
Det är ändå en investering, alltså. Det är inte en morakniv direkt.
Nej, det var inte en morakniv. Jag vågar inte trycka på.
Nej, du skulle ju inte testa den i alla fall.
Nej.
Okej, hur ska man gå vidare från de här berättelserna då? Alltså, när ni alla lyssnare trycker på den knappen, berättelseknappen, då får ni. Vad lätt att gå vidare från. Ja, från ena saken till den andra. Hur kommer man över hopprädsla? Och det här är kanske en fråga jag ska ta med Olivia.
Ja, faktiskt. Det är väl en bra idé. Men jag tror också att det handlar mycket om vi bara tar lite kort, så tror jag att det handlar mycket om tilliten till hästen väldigt mycket. Att man, för det har jag känt så här, när jag hoppade mycket när jag var liten och så, att det var vissa hästar som, ja men så här, det kändes som jag kunde hoppa högt som helst och det blev aldrig läskigt.
Nej, precis.
För att man litar så mycket på hästen och ja, men man kände att man visste vart man hade den. Och...
Ja, men har förtroende för hästen.
Ja, precis. Mm. För att om man har en häst som är väldigt osäker, så är man själv osäker. Det blir liksom ingen bra kombination.
Ja, alltså det tror jag inte att så många vet om mig. Men jag tror typ fram tills jag var typ sen 10-11 år så var ju jag hopprädd. Jag vågade inte hoppa.
Nej. Nej, alltså jag liksom hade en liten... hoppträning för dig och efter det vågade inte jag hoppa mer. Alltså när jag var liten.
Stopp. Sluta ljug.
Ja, jag gick omkull med min ponny över ett sockerbitshinder.
Men sluta, det där var inte min träning. Alltså,
jo, det
du
var det.
Nu.
Det var det.
Nej,
jo, men Isak. Med Kultorps Isak.
Men stopp. Det stämmer inte. Men oavsett, i alla fall, så var jag väldigt hopprädd och vågade liksom inte ens galoppera över en bom. Alltså jag var jätte... jag var så rädd liksom. Så att jag fick faktiskt låna en vän till mig, jättefina och väldigt liksom säkra ponny, och hoppade något litet kryss. Och på den vägen så byggde man upp lite förtroende, och jag tror det är väl det som är typ så här circle of life i ridsportvärlden, att man har man möjligheten att hoppa upp på en så kallad läromästare eller en häst som kan lite mer, eller en ponny. Och att man får lära sig de här sakerna, så utvecklas man ju själv väldigt mycket som ryttare och kan sen ta det vidare på sina egna. Så att det var så det började, och det gjorde jättemycket för mitt självförtroende. För då märkte jag så här, jaha, men det är inte så farligt. Och det här med taxering och allting sånt som jag var rädd för, då det löser sig liksom. Så att då hade jag också lite yngre ponnier som inte var så liksom erfarna, men då kunde jag i alla fall ta med den kunskapen och det självförtroendet över på dem, och då vågar man hoppa lite mer. Men det var ju verkligen så här låga höjder till en början, men sen var det ju liksom jag som hoppade 120 barbacka och spårade ur fullständigt.
Ja, precis. Men ja, alltså det handlar ju om tilliten och tryggheten med hästen, och också sen som ryttare, så att man kan ta det vidare sen till en osäker häst. Men det blir liksom ingen bra match om båda två är osäker, för att hästar känner av så otroligt lätt när man är nervös eller stressad eller ja, men osäker. Om du är osäker på ett hinder och hästen också är osäker, resultatet ser ju inte lovande ut.
Och sen så är det väl också viktigt att känna att man har kanske en tränare på backen eller någon som hjälper en och stöttar en i rätt riktning. Så
ja,
att det
precis.
Inte blir farligt.
Nej, eller? Och inte pusha på någonting som inte känns rätt.
Nej. Nästa fråga. Jobbar ni enbart med hästar?
Och det är vi ju väldigt glada över att kunna säga ja till.
Ja, det gör vi.
Jag jobbar ju här nu som, man kallar det assistant trainer. Vilket är lite, det är, jag antar att det är typ av en beridare då. Så jag jobbar professionellt som ryttare här på Nordkordia, och verkligen mitt drömjobb. Alltså mitt dröm har ju alltid varit så många år nu att kunna jobba med hästar professionellt, och det känns helt sjukt att man gör det nu.
Ja, och jag jobbar ju också fulltid med hästar i vårt eget företag CEO Equestrian AB, som jag startade för.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Visste du att det är typ 3 år sedan, 4 år sedan?
Va?
Det har gått så sjukt snabbt. Det var under pandemin i alla fall. Så startade jag mitt eget företag som Emilia och Olivia blir större del utav under vägens gång här nu, och det inriktar ju sig på utbildning, träning och försäljning av hästar, och till viss del nu är det lite inköp utav hästar och småskalig avel, så att det är ju verkligen fulltid. Men sen så jobbar jag också halvtid på naturlära som då lite allt i allo med både så här marknadsföring och pressansvarig, men också såklart mycket, mycket hästrelaterat med ungdomarna, vilket är jätteroligt. Men det är ju liksom hästar på heltid för oss båda, vilket vi är sjukt glada och tacksamma för att kunna jobba med, verkligen. Att ha det yrket som vi älskar. Vad hette / heter den första hästen ni tävlade GP på, och har ni video på er första GP?
Ja, den frågan är ju till dig då.
Ja, du är ju on your way to GP.
Yep, en dag. One ja. Day.
Men min första Grand Prix-häst heter ju Duchess. Hon är ju fortfarande i livet och väntar ju föl här nu i maj. Och jag tror faktiskt inte jag har video på det. Kanske bara någon snutt. Men alltså, för att vara ärlig så utgick jag mina 2 första Grand Prix starter med henne. Mina 2 första Grand Prix debuter.
Mm.
Mm. Så att en hel start.
Jag menar, från det kan man ju bara gå uppåt i alla fall.
Ja, alltså verkligen. sjukt speciell häst som har lagt grunden till det mesta liksom utav det jag kan av framförallt heta hästar, kan man säga.
Satan så het.
Ja, en otrolig läromästare på många sätt i den aspekten, men vi fick ju verkligen göra resan tillsammans från liksom medelsvår klass och upp i Grand Prix. Och efter det så ganska tätt på när det väl lossnade, det blev ju då att vi utgick i de 2 första starterna för att hon var, det hade regnat hela framridningen och då var ju hon så här, jag tänker inte gå en meter till när hon kom in på banan. Så att jag liksom utgick men red vidare lite grann. Så det var ju återigen så här, få goda erfarenheter. För att hon var lite vidbränd sen innan och jag var ju ung liksom och debuterade. Så att det var ändå liksom learning process för oss båda. Och sen när jag var... jag debuterade i Grand Prix som 14-åring och jag tror vi vann vår första
Vilket
Grand Prix.
Vilket är ju helt sjukt.
Ja. för visst är det väl så att...
Du är väl yngst i Sverige med att debutera ett Grand Prix, men också en av de yngsta i Europa skulle jag nog säga.
Mm, jag tror Jury sarslade ut någonting om det faktiskt. Mm. För sen när jag var 15 så vann jag min första Grand Prix special med henne.
Mm.
Och sen på den vägen har det varit några Grand Prix hästar senare och så jobbar vi fortfarande på.
Ja, superkul det.
Mm. Är dressyrprogrammen samma i USA? Benämns de lika som till exempel MSV B1 och så vidare?
Nej, här är det rätt annorlunda. Vi har ju inte alltså, samma så här, lätt A, lätt B, lätt C, MSV C och sådär som vi har i Sverige. Utan här har vi istället... First level, second level, third level och fourth level. Och sen så har vi ju även ja, men de vanliga Prix St. George, intermediär.
Alla är FI-program liksom.
Ja, de är detsamma. Men annars så, de här lägre klasserna, eller det som är innan St. George och det där, är annorlunda. Men jag skulle säga att programmen här är något Sverige faktiskt skulle kunna inspireras lite av.
Mm-hmm.
För att de har så mycket... bra program som är så himla bra för både framförallt unga hästar och hästar som är på väg upp i level och även för olika typer av ryttare, om man är amatör eller om man är en ung ryttare, alltså det finns så många olika alternativ.
Men berätta, är det liksom programdelarna då eller vadå?
Ja, men typ som galoppen. I Sverige så har vi liksom vår första pirouette är med sva.
Ja.
Visst är det det?
Ja.
Mm. Och då är det en halvpirett.
Mm.
Ja, som i St. George.
Ja.
Och det är liksom... Jag tänker också om man har en ung häst och så här. Alltså här i USA, då kan det vara så här, man vänder en kvart. En kvartspirett. Eller man vänder en arbetspirett typ. Alltså en halvpirett fast man får ha lite mer rum. Alltså lite större. Ja. Den bedöms lite snällare liksom. Men det finns även där man bara ska samla på en volt. Och ja, men som jag sa också, vända en kvartspirett. Och det finns också så här byterna, hur byterna ligger. Man, ja, det finns ju dels många program där man bara byter tre byten på diagonalen. Alltså så här tre treor eller tre fyror.
Ja, det är också, som B5 här.
Mm, men också så finns det ett program där det är en diagonal och sen så är det tre byten på diagonalen som man väljer själv, utan att räkna.
Jaha.
Mm, det är så här, tre byten på diagonalen.
Men det är ju sjukt bra. Det är någonting som skulle varit i ungdomsklasserna.
Ja, precis. För att då, och då kan man ju starta en ung häst i de här klasserna. Det är det som är grejen. Ja. För att om hästen kanske inte är riktigt säker i serierna så är det jättebra att kunna bara fokusera på att ha en bra galopp och sätta tre bra byten på diagonalen. Så det är väldigt mycket sånt som jag tycker är bra. Alltså speciellt när man utbildar hästar så att de kan komma ut och de behöver inte sätta halvpiretterna direkt liksom så. Utan man kan börja med en liten samling på volten eller någonting.
Ja, men det är ju grymt. Alltså det är faktiskt väldigt imponerande ja, men att de har utformat det.
Det finns lite mer variation i programmen här än vad det gör i Sverige.
Ja.
Även de och lättare klasserna.
Anpassat.
Mm. Även de lättare klasserna är väldigt bra. Mycket bra vägar och så.
Mm, sjukt bra. Det där skulle vi tagit efter här tycker jag.
Mm.
Ja, nästa fråga. Tema ridskola. Era minnen slash åsikter. Vad är ett rimligt pris? Hästhållningen med mer. Och då tänkte jag så här. Det här är ju faktiskt någonting du kan svara på, Emilia.
Ja. Jag har ju varit några helger var jag på Sigtunas ridskola. Jag vet inte riktigt vad Sigtunaortens ridskola är väl.
Ja. Det var ju också där jag gjorde mina Grand Prix-debuter och utgick.
Nej.
Jo, det var sjukt. På samma anläggning.
Nej, för att när jag var liten då och inte ville åka till min andra vårdnadshavare.
Ja.
Så behövde jag liksom ha någonting att komma dit för att tycka var kul att komma dit för. Så då fick jag börja på en ridskola då. Och Alltså, jag var så liten att jag liksom inte fattade att man skulle skaffa vänner och så. Alltså, jag tänkte att jag var där för att rida. Jag var där för red. Skaffa
du
ingen kompis.
Du var där för att göra ditt jobb.
Verkligen, skaffa ingen kompis. Ingen alls. Alla liksom sprang runt och var liksom i små grupper och så här. Nej, jag var ju liksom ensam vargen. Alltså, i efterhand, jag måste ha varit så himla udda. Alltså,
fast det var nog konstigt att bara komma in dit någon helg ibland också.
Ja, precis. Så att jag kom dit och liksom red någon prickig liten pony och lilla Madicken och jag vet inte vad det heter. Men det var kul i alla fall, kommer jag ihåg. Men vi har inte jättemycket.
Ja, du kanske inte kommer ihåg så mycket.
Nej, jag var så liten och sen så jag skulle jättegärna vilja veta lite mer, ja men, om ridskoleverksamheterna, ja, faktiskt.
Det känner jag också att jag är dåligt insatt när de frågar om så här rimligt pris, hästhållningen och så vidare. För att det är ju så varierande i liksom Sveriges alla olika.
Kommunerna också liksom och så.
Ja, och jag menar som vissa anläggningar då, som till exempel Smesta och sådana lite nyare anläggningar som då också har stora tävlingar. Det är där man får lite insikt liksom. Alltså jag tycker ju Sverige är fantastiskt i det konceptet vi har med ridskolor, för det är ju unikt.
Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Det är någonting som saknas väldigt mycket här. Att ridskolor på det sättet finns ju inte riktigt här, och därför har vi inte lika, liksom USA har inte lika bra utbildade och kunniga hästmänniskor.
Nej.
Det är för det är svårt att hålla på med sporten här om man inte har jäkligt mycket pengar.
Ja. Precis.
Så det är helt fantastiskt att man kan hålla på med hästar och få åka till och vara på ridskola och få hantera, rida och också få liksom, ja, men vänner runt omkring hästar.
Ja, glöm inte teorin, för det var det jag tänkte lägga till. Att teorin, om man får möjlighet att gå på teorilektioner och så på ridskolorna, gör det. Alltså lär er allt ni kan teoretiskt också, om liksom hur hästen fungerar och utfodring och allt man kan tänka sig under de här teorilektionerna. Åh, för sen kan man komma verkligen till naturlära.
Ja, exakt. Men alltså, vi skulle verkligen haft med någon ridskolechef eller någonting. Det hade varit så intressant att få höra mer.
Ja, verkligen. Ja. Eller, men heja ridskolorna i Sverige i alla fall.
Mm.
Den här frågan är ju typ den frågan du får på alla dina Q&As. Men kommer det en ny säsong av hästvloggen?
Och tyvärr så nej. Det kommer inga fler säsonger utav hästvloggen tyvärr. För att, alltså egentligen till en början skulle vi bara ha en säsong. Men sen så blev den väldigt, ja men, omtyckt. Så vi fick en andra säsong. Men då var det så här, det blir ingen tredje liksom. Men den andra säsongen blev ännu mer uppskattad. Och det var verkligen då som det kändes som att folk verkligen så här fick upp ögonen för hästlagen. Och sen så blev det en tredje säsong. Men det är tyvärr max man får göra. Det är väldigt få serier de gör mer än tre säsonger på.
Ja, men det var ju verkligen alltså en sjukt,
alltså, jättekul. Det är redan nu kul att kolla tillbaka på allt vi har spelat in. Liksom. Och, alltså, jag bara tänker på typ en dag när jag kan visa mina barn. Liksom, det här var jag när jag var liten. Alltså, så.
Ja, så jäkla gulligt.
Ja. Men det hade varit jättekul.
Ja, det är ju de som har frågat om du kan berätta mer om hur det var att ha ett eget program på SVT och också då om du kommer lägga upp något på din YouTube-kanal.
Ja, alltså YouTube tar ju lite för mycket tid för att jag ska kunna hålla på med det här. Tyvärr.
Det är typ därför vi gör podden.
Mm, exakt. Ja, för då kan man ändå berätta om hur det går och vad man gör och sådär.
Ja, för det stod ju i valet och kvalet om vi skulle ha YouTube eller podd.
Mm, men YouTube är... Och om jag ska vara helt ärlig så kollar jag typ inte på YouTube själv längre.
Fast det är ju jag. Jättemycket. Ja. Och det tror jag är en... Alltså det tänker jag är någonting vi får fundera på. För att jag tror att i Sverige så kommer det tillbaka nu.
Ja.
Det är min trendspaning i alla fall.
Men en dag kanske vi kommer tillbaka i ett tv-format igen. Det hade varit kul. Hästvloggen var roligt.
Just det, Emilia. Jag har inte sagt det till dig.
Nej,
men jag hade en telefonintervju förra veckan.
Jo, du nämnde det här.
Just det, i förra poddavsnittet.
Vänta, har du hört någonting tillbaka?
Nej, jag inväntar svar.
Men gud, vad spännande.
För de skulle ju prata med producenten, så att säga.
Ja.
Spännande!
Spännande, ja, verkligen.
Okej, sista frågan. Vad tänker ni angående att skaffa kille vid sidan av en elitsatsning? Ja, vad säger du, Emilia?
Ja, jag säger att man ska alltid satsa på sig själv, speciellt när man är yngre. Alltså jag tänker, jag är bara 19 år och jag fick mitt drömerbjudande på andra sidan jorden. Och jag tycker inte att om du har drömmar och satsningar, det är ingenting som ska hindra dig. Inga relationer eller sådär. Utan Nej. Du måste tänka utifrån vad du själv vill och uppnå. Även fast det kan vara sjukt jobbigt att ta sådana beslut. För jag lämnar min relation hemma i Sverige, om man säger så. Ja. Det blev ju så.
Ja. Och jag är ju också uppe i en elitsatsning och har ju varit det sedan jag var 14 år.
Ja.
Och jag har ju också precis gått ur en väldigt lång relation som har varit en stor del av min ungdom ju. Och det är väl samma där, att jag känner att jag behöver komma utanför min comfort zone lite grann också. Jag lyssnade faktiskt på en annan podd häromdagen som pratade om det, att liksom blir man trygg och bekväm så glömmer man bort att fortsätta utmana sig själv och som sagt kliva utanför sin comfort zone och utvecklas.
Ja, för det är det jag känner, att så här, det är ju aldrig någonting dåligt att ha en relation om det bara tillför bättre saker i ditt liv. Men om det på något sätt begränsar dig, då är det ju inte rätt. Och jag tänker också speciellt i vår ålder när vi inte har så mycket, men vi har liksom inga barn eller...
Nej, jag är faktiskt bara 22.
Ja, precis. Så att alltså, när man inte har såna stora faktorer som räknas in, då ska inte en relation hindra din satsning eller... Ja, men som sagt, att man inte slutar utmana sig själv. Och också som jag känner att det är jättemånga i min ålder och kompisar till mig som man ser liksom faller ifrån lite deras drömmar för att de är bekväm och inte kan lämna sin bekväma sits med sin...
Nej, men de har liksom settled down.
Ja, precis.
Och det tror jag de kommer... Alltså... Det kan ju bli jättebra, men jag tror också att man kan ångra sig liksom när man är 40-50 år eller senare eller tidigare. När man tänker så här, shit också, jag skulle ju hunnit med det där. Eller, alltså,
ja,
jag tänker
så här, precis.
För det första är det så här, no regrets, tänker jag, i mitt liv. Men sen så, återigen som du sa, så här, att ska man ha en relation under tiden man är elitsatsare och så, eller oavsett. Mm. Alltså oavsett om man är elitsatsare eller inte och vilken sport man nu än håller på med, så ska ju ens partner då tillföra någonting. Fortsätta stötta, fortsätta peppa. Inte vara liksom på något vis begränsande. För då är det liksom
där dörren. Och sen så dörren. Bara påminnelse till någon som kanske är precis på väg ut i arbetslivet eller är unga och vill prova på saker utomlands. Låt inte en relation hindra er. För att som sagt, ibland måste man bara tänka på sig själv. Och speciellt nu när vi är unga, det är nu vi ska ut. Eller jag tycker i alla fall att det är perfekt tillfälle att åka ut, få erfarenhet, se världen och lära sig så mycket som möjligt. Och det är svårt om man blir fast hemma på något vis.
Ja.
Alltså, och jag tänker att om personen är rätt, då kan man fixa lite distans. Eller jag vet inte. Alltså, jag tänker bara
att... Ja, eller att den hänger med. Eller liksom någonting sånt. För det tänker jag också, att bara för att man är ung. Alltså jag tänker också när man blir äldre, man har skaffat barn, man är gift eller vad som helst. Det ska inte heller hindra en från att våga prova ett nytt land, en ny karriärsinriktning, ett nytt yrke eller någonting. Men det är ju väldigt mycket enklare nu. Det är ju typ bara en själv och ett par jeans. Alltså för min del så sitter man ju redan med ett företag och massa hästar på en fungerande verksamhet. Men även jag känner att jag vill göra fler liksom inspirationstrippar ut i Europa och ut i världen överlag. Och då funkar det inte om man har någon som sitter hemma och väntar på en. Liksom, och det blir också... Det tror jag du kan relatera till också, Emilia. Men det blir som en liten tyngd av att så här, man har en skyldighet till någon annan när man själv är mitt uppe i någonting. förstår du?
Ja, det kan ibland vara lite svårt för andra att sätta sig in i, för att vi är ju så otroligt drivna och seriösa i det vi gör.
Nej, men jag tror bara, nu är inte vi några relationsexperter, utan vi talar ju bara utav egna erfarenheter. Men jag tror mest att så här, låt ingen liksom släcka ditt lyse. Alltså, förstår
ni?
Nej,
men
ni?
Så länge liksom du inte gör din grej och någon vill hänga på och stötta dig i det, då är det ju helt fantastiskt att kunna dela den resan med någon. Men ja, jag är väldigt mycket för, som jag ser på saker, så jag är väldigt mycket för att inte tacka nej till möjligheter för dig själv på grund av någon annan.
Mm.
Ibland måste man vara lite självisk och tänka så här, vad är bra för min egna personliga utveckling?
Ja, och så tänker jag egentligen också med, alltså det är både relationer och då hästar och liksom att vara hemma. För att så har ju jag också känt. Nu är jag väldigt dålig på att liksom stå med noll hästar. För då har jag tänkt så här, om jag någon gång inte har någon häst jag kan tävla på eller har hemma eller liksom så som jag vill satsa på, då ska jag verkligen passa på att åka typ utomlands eller göra någonting nytt, prova något nytt liksom så. Mm. Nu har jag inte kommit till den punkten riktigt, men jag tänker för er där ute, om ni har typ en häst eller en ponny eller någonting som ni känner så här, nej men det kanske är dags att sälja, det kanske är dags att låna ut den på foder, det kanske är dags att ta ett föl, whatever. Alltså, åk ut, res, prova något nytt. Alltså satsa på dig själv.
Jag fick igen att det är så otroligt, det finns otroligt mycket här ute i världen som går att lära sig av och utforska. Och alltså, jag önskar att alla kunde få, ja men komma och hälsa på mig. Alltså så liksom se hur mycket man får se här borta i Wellington med egna ögon och verksamheten man är i. Alltså jag önskar att alla kunde få se det ur min vinkel också, alltså ur mina ögon.
Det är naturliga eleverna som får first class.
Ja,
dit.
Precis. Nej,
nej
det
men liksom att faktiskt att man samlar på sig kunskap och en erfarenhetsbank nu.
Mm.
För att sen kunna komma tillbaka till sin hemort och till sina människor där hemma och tillföra ännu mer där lokalt.
Ja.
Det är liksom vad jag tänker vore ett perfekt litet ekosystem på något vis. Men summan av kardemumman är väl så här, delad glädje är ju dubbel glädje brukar man väl säga.
Mm.
Så det är fantastiskt om man kan ha en relation på sidan av en elitsatsning som verkligen så här, förgyller vardagen på något vis. Men jag tror vi alla hästtjejer och hästmänniskor överlag är allergisk mot att den andra parten sitter hemma i soffan och bara, när kommer du hem? Alltså det är, jag får aldrig gi på armarna av den.
den Nej, men vi är ju, alltså vi hästmänniskor, vi har ju ett otroligt, vi är otroligt motiverade, drivna och vill ju köra vårt race. Och då tycker jag att det ska vi fortsätta med. Det får ingen hindra verkligen oss från.
Nej. Och jag tänker väl så här att no shame att liksom din partner kanske inte är hästintresserad eller kan någonting om hästar. Alltså det är helt fine.
Ja.
Men huvudsaken man har inställningen till att man vill lära sig också.
Men supporta varandra.
Ja.
För inte bara att vi ska bli supportade utan också att vi...
Nej, vi ska ju också vara intresserade i deras yrken eller hobbys eller whatever. Men att det intresset finns och vill lära sig mer i alla fall.
Mm.
Det tycker jag är viktigt.
Ja.
Mm. Men relationsexperterna har talat.
Ja.
Ja, relationspodden, ja. Men kanske
vi har ju grejen är så här, man behöver ingen pojkvän för vi har ju ändå hästar. Alltså.
Men alltså fråga Olivia, hon har ju varit gift med Fedusan i 2 år.
Det är ändå mannen hon av behöver.
Men alltså vi blir inte av med honom.
Nej, det blir vi inte.
Nej då, men vi får ju otroligt mycket kärlek
från
i
de här
våra
fantastiska djuren. Ja.
Ja, alltså den är ju unconditionally liksom. Men det är ju inte tråkigt att dela vardagen med en partner heller när man känner att det tillför
någonting.
Alltså då är det ju oftast sjukt inspirerande, speciellt tycker jag då när någon är så här företags entreprenörskapsintresserad,
ja, men som kan pusha
framåt
varandra. Ja.
Ja, och också dela
inspirera
erfarenheter
varandra,
och
ja,
utvecklas på både liksom ett mental state också.
Ja.
Ja. Med det sagt så får vi väl kanske tacka för oss.
Ja, alltså som sagt, väldigt blandning utav frågor och svar idag. Men,
ja, men det tycker jag är sjukt kul.
Ja.
Alltså gärna mer sånt.
Ja. Okej, ni får skriva vad ni tycker om sådana här avsnitt.
Nytt.
Ja, det var väldigt nytt. Hoppas ni har haft en fin påsk i alla fall och Och tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack för att ni har lyssnat hela vägen hit. Och keep us updated om ni tycker om såna här typer av avsnitt. Och vad ni vill höra mer utav.
Mm.
Men med det sagt så önskar vi er en fantastiskt trevlig helg.
Mm. April, april.
Så hörs vi. April, april. Din dumma sill.
Hejdå.
Hejdå.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.